Vi ber tillsammans. Tackar dig för att du är verklig, Gud. Det är inte alltid det känns så i våra liv. Det är inte alltid vi upplever det här. Men du är verklig. Och vi kommer i den här gudstjänsten och vi vill bekänna det. Kanske behöver vi säga det till oss själva. Gud är verklig. Hans makt är verklig. Hans kraft är verklig. Det är inte någonting som är påhittat. Utan du, Herre, har all makt i himlen och på jorden. Du är våran älskade far. Vi är dina älskade barn. Och det vill vi påminna oss själva om och våra egna själar om idag. Just det, jag är Guds barn. Vad som än sker och vad som än händer och vad som än rör sig i den här världen och runt omkring oss. Herre, så vill jag bara få säga tack Gud att jag är ditt barn. Tack att du är min far, Herre. Och när jag går bort, tar ett snedsteg iväg. Tack för att det är bara ett steg tillbaka in i din famn igen. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Jag var på musikcaféet i Pingst Varberg i torsdags. En sån gemenskapsträff för daglediga. De hade julavslutning, precis som vi hade, fast i tisdags med gemenskapsträffen. Och då fick jag frågan om hur jag hamnade. Hur kom jag egentligen in på det här med att jag ville bli pastor? Eller tänkte att, hur hamnade jag liksom på den banan? Och för att berätta den historien så måste jag liksom erkänna hur kaxig jag kan vara ibland. För det går liksom inte att berätta det utan att för själva startskottet till vad var det som gjorde att jag just hamnade på pastorsbanan. Det var en väldigt kaxig tanke i mitt huvud. Det var inte där alltihop började. Jag växte upp i en församling och jag mötte Gud och jag fick ett stort hjärta för Jesus, ett stort hjärta för församlingen. Det där började såklart. Men att det blev just pastor, det började tyvärr med, får jag säga då. Att jag satt i en kyrka som jag aldrig hade varit i innan och inte har besökt efteråt eller sådär. Jag var 20, 21 kanske. Och jag satt och lyssnade på en predikan och under den predikan så tänkte jag, nej, men det här kan jag göra bättre själv. Ja, och 3 dagar efter det så gick jag in då på internet och sökte efter skolor. För att då kom också ödmjukheten över mig. Okej, men om jag tror att jag skulle kunna göra det här bättre själv, ja, men då behöver jag faktiskt lära mig ett och annat. Då behöver jag Gud få göra saker i mitt liv. Då behöver han forma mig. Så det var inte så att jag just där och då tänkte att jag kunde gå upp och göra det bättre själv. Men jag fick någon sorts tanke. Ja, men predika, det kan jag. Sån där kaxighet får man ju alltid äta upp sen. Oftast ganska snabbt inpå. Det var ju när jag väl skulle predika första gången sen. När jag gick i min utbildning och kände att jag ville få vara med och tjäna genom att tala Guds ord. Hur benen skakar och hur man inser hjälp vad liten jag är. Vem är jag att stå inför andra människor och säga någonting? Men också just att jag får äta upp den här kaxigheten precis här och nu. Att jag sa detta i torsdags och sen skulle jag börja förbereda predikan för idag. Och kände mig helt tom. Men jag har väl ingenting att bidra med. Vem är jag att komma med? Och nu när jag då för första gången har haft en anställning på det här sättet. Då börjar man efter ett år känna sig lite strött. Jag har predikat nästan varannan söndag hela året. Jag har aldrig predikat så här mycket hela mitt liv. Gud, nu har jag inte mer att ge. Så det är utgångspunkten för den här predikan. Men jag har tänkt på ett bibelord. Ifrån Jesaja 55. Vi har ju varit i Gamla testamentet under den här hösten. Jag har gjort några nedslag i några berättelser. Vi pratade om Samuel, hur han som barn började tjäna i helgedomen med prästen Eli. Och hur han fick lära känna Guds röst. Han kände inte Gud, han tjänade Gud, men han kände inte Gud. Men i den berättelsen så fick han börja förstå, aha, det är det här som är Guds röst. Och så lärde han känna Gud. Och sen läste vi om Salomo som bygger templet. Och en sak där var ju att Salomo bad Gud att när vi vänder oss till det här templet så hör våran bön. Och Gud kommer med sin härlighet vid tempelinvigningen, sin närvaro. Han bekräftar sin närvaro. Men han säger också till Salomo, absolut, när ni vänder er hit så ska jag höra eran bön om ni vandrar med mig. Om ni fortsätter att leva i relation med mig. Templet är inte något i sig själv. Bara för att ni har templet, utan det är att ni lär känna mig, att ni vandrar med mig och vänder er till mig. Och sen predikade jag om Rehabeam och Jerobeam, Salomos son och den andra mannen som när riket delas i nord- och sydrike. Hur Rehabeam inte vågar vara en ledare som visar barmhärtighet, som visar svaghet, som tror att för att behålla min kungamakt så måste jag vara stark, jag måste visa mig hård, och så lägger han på hårdare pålagor på folket, vilket gör att de gör uppror. Han vågar inte böja sig och visa sig svag. Och jag kopplade det till hur Gud gjorde det. Hur han tog risken att visa sig svag genom att bli en människa, genom att avsäga sig allt som har med makt och prestige att göra och istället komma hit till oss i mänsklighet och sträcka ut en hand till oss och säga jag vill rädda dig, men att det är upp till oss att säga, tar vi den handen eller vänder vi oss bort ifrån Gud. Och sen predikade från Amos för en månad sedan. Där Gud lite grann i förtvivlan säger till folket, hade vi inte en överenskommelse? Jag välsignade er, jag utvalde er, jag sa kom så går vi, och ni sa ja, vi vill gå med. Men vad har hänt nu, säger Gud? Nu har ni vänt er bort ifrån mig igen. Ni som skulle vara folket som är till välsignelse för andra genom det liv ni lever. Ni som skulle visa på vem jag är genom att lyfta fattiga människor. Genom att stå på de svaga sida så visar ni vem jag är. Ni har gjort precis tvärtom. Ni förtrycker de fattiga. Ni trampar på de svaga. Det är inte den jag är. Ni visar inte vem jag är. Kom, vänd tillbaka till mig. Kom tillbaka, säger Gud. Och när jag har liksom fått predika lite så här från Gamla testamentet, även om det bara är fyra korta nedslag i bland många böcker, så ser jag ändå den här mönstret av hur Gud gång på gång ropar till sitt folk, sträcker ut sin hand till sitt folk. Det här är vad jag har för er. Det här är vad jag har gjort för er. Kom och lär känna mig. Kom och lev i gemenskap med mig. Det handlar inte om alla de där offrena i sig. Det handlar inte om templet i sig. Det handlar inte om allt det här yttre formen. Det handlar om mitt hjärta. Kom nära, lev nära mitt hjärta. Och nu vill jag läsa ifrån Jesaja 55. Ifrån vers 1. Hör, alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Ja, kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar? Hör på mig så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Guds inbjudan som går ut ännu en gång. Kom till mig. Kom till mig. Varför har ni vänt er bort mot det som inte helt tillfredsställer er? Varför lägger ni pengar på det som inte mättar er själ? Och Gud säger kom. Och så fortsätter den här i vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom. Vänd om till vår Gud, för han vill gärna förlåta. Han vill gärna förlåta. Som Lars Inge läste här. Stör ej, förlåtelse pågår. Förlåtelse pågår genom hela Bibeln. Hela tiden så är Gud där. Här är min förlåtelse. Men det är just detta, kom då. Alltså kom till Gud med det. Den ogudaktige ska lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, för han vill förlåta. Och förlåtelsen här tänker jag också inbegriper detta med läkande, helande. Både sjukdomar och sår som livet har åsamkat oss. Det inbegriper detta förlåtelsen, helandet, upprättandet. Det här som vi gång på gång behöver, det pågår. Det är pågående. Det var inte bara en gång, utan det pågår och det finns för dig. För Israels folk, de bara vänder ju om hela tiden. De säger, ja Gud, jag följer dig. Och sen 2 sekunder senare, och jag går nog åt det här hållet istället. Och Gud säger, nej men kom igen då, kom. Och de vänder om, ja Herre, nu följer vi dig. Och så 2 sekunder senare så är de på väg åt andra hållet igen. Om det är något vi kan känna igen oss i så är det väl det. Hur vi säger, ja men Gud, jag vill ju. Och så det där som drar. Det där som drar bort vår uppmärksamhet, tar vårt hjärta. Och helt plötsligt, nej men det var ju inte här jag ville vara. Det var ju inte det. Och då säger Gud, nej, kom tillbaka då. Så enkelt, fast det för oss känns så svårt. För vi har lagt på skuldkänslor och skamkänslor. Och nej, men jag som skulle vara så duktig. Jag som hade sagt, nu följer jag Gud. Nu ska jag göra allting rätt. Nu ska jag följa honom i allt. Jag klarar det. Och så upptäcker jag, nu står jag här borta igen. Och jag som trodde att jag var där. Och nu är jag här. Och hur ska jag bete mig? Vart ska jag ta vägen? Då är det vi som lägger upp hinder för att vi skulle kunna gå tillbaka. Nej men jag kan inte, nej men Gud kan inte vilja att jag som har gjort allt det här och jag som har sagt 10 gånger att jag ska följa honom och som 10 gånger har vänt bort. Gud, nu kan det inte finnas nåd för mig. Det är inte Gud som har satt upp den gränsen. Det är vi själva. Gud står här, men hallå, här är det ju. Här är ju allt. Kom tillbaka. Kom tillbaka. Jag vill gärna förlåta. Jag vill gärna hela. Jag vill gärna återupprätta. Jag vill gärna befria dig. Men kom till mig, säger Herren. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Vänd om till Herren så förbarmar han sig, för han vill gärna förlåta. Gud är överflödande i sin nåd, överflödande i sin kärlek. Och det som den här texten inleds med, det är en bild som finns på många ställen i Bibeln för att beskriva Guds överflödande godhet. Det är bilden av måltiden, bilden av festmåltiden. I psalm 23 till exempel, du dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Det är bilden av Guds oerhörda godhet och nåd och allt han vill ge. Dukar ett bord, en festmåltid. Du låter min bägare flöda över, står det där också. Och här också står det. Hör på mig så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Kom till festmåltiden, det är dukat. Du är inbjuden. Det finns inget som står i vägen om du väljer. Jag vänder om. Jag går tillbaka, jag slår mig ner, det finns en plats med mitt namn. Där är jag välkommen att sitta, där vill Gud servera allt min själ, allt min ande, allt min kropp behöver. Kom alla ni som törstar. Måltiden är redo, festmåltiden är redo, den finns för dig. Så jag tror inte det är en slump att Jesus instiftar just nattvarden vid en måltid. Han firar måltid med sina lärjungar. Han har samlat dem och har av kärlek att få umgås tillsammans runt bordet en sista gång innan han ska göra det han har, som är det yttersta, den tydligaste, det han kom till jorden för att göra. Då samlar han sina vänner runt den här måltiden. Och så säger han, det här ska ni fortsätta med även efter att jag är här. Därför att måltiden är uttrycket för Guds nåd, för Guds kärlek, för Guds förlåtelse. Fortsätt att fira den måltiden tillsammans. För måltiden är bilden av det som Gud vill ge oss. Och det är vad Jesus säger också i Uppenbarelseboken. Jag hittar inte nu, men det är: se, jag står vid dörren och bultar. Om någon öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst. Det är det där, hur lätt det är, allt det här som vill tränga sig på i våra liv, som vi lyssnar till. Och Jesus säger, men om någon hör min röst, så öppna dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus vill både bjuda in sig själv till oss och bjuda in oss till sig själv. Att han vill vara en del av våra måltider. Och han inbjuder oss att vara en del av festmåltiden som Gud har förberett för oss. Förlåtelse pågår. Vi kan behöva sätta upp den där skylten. Stör ej. Så mycket som vill störa och ta vår uppmärksamhet. Men upp med skylten. Stör ej. För förlåtelse pågår. Helande pågår. Upprättelse pågår. Gud har påbörjat sitt verk i oss. Och faller vi bort, går vi ett steg åt sidan, då vänder vi tillbaka när vi upptäcker det. Har vi gått 10 steg bort så är det ändå bara ett steg tillbaka till Gud. Med det helande och det han har för oss. Så låt oss ta emot det i bönen och i nattvarden och i sången här i gudstjänsten. Jag tackar dig Gud. Tackar dig för att du kallar oss tillbaka till dig. För att du gärna vill förlåta. För att du gärna vill upprätta. För att du gärna vill hela Gud. Det vi bär på här. Du ser hur lätt vi fastnar i självförakt. Eller i att fördömelse. Men det finns ingen fördömelse som, för den som är i dig Herre. Och vi är i dig Herre. Tack för att du kallar oss tillbaka. Och tack för att inbjudan är öppen. Festmåltiden är dukad. Och vi har en plats där vid. Tack Gud för att det som var sant om Israels folk, det får vara sant om oss idag. Att inbjudan står fast. Vi är välkomna tillbaka. Herre, bryt fördömelsen över våra liv, Herre. Bryt självföraktet när vi bara ser på det vi har gjort fel eller det vi har misslyckats med, Herre. Kommer ditt helande över oss, Herre. Kommer din frimodighet och glädje över oss. Att vi får vända om. Att vi är dina älskade barn, Herre. Att festmåltiden är redo. Och vi får slås ner hos dig. Kom heligande och befäst i våra hjärtan att vi är dina barn. I Jesu namn. Amen.
Tack Carolina. Jag vet inte om nästa sång, om ni har hört den en gång, men jag lyssnade på från TBN Nordic och då sjöng en